Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Då kör vi igång nu. Ja.
Yep. Jag är igång.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Jäkla bra.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det jag, Simon Järnfors, och Anton Magnusson.
Ja,
hallå. Du sitter i Malmö och spelar in på en Zoom-mic.
Ja, det gör.
Var det att du inte orkade... Jag sitter och spelar in med min vanliga poddutrustning. Var det att du inte orkade rigga den andra utrustningen, eller?
Ja, det var att och så hade jag kanske behövt tömma hårddisken, för senaste podden jag spelade in fick en sån, nu är det fullt på hårddisken, så tänkte jag orkar inte sätta mig och rensa. Så jag spelar in på Zoom.
Okay.
Men då är man lite friare.
Man kan gå omkring, eller?
Ja, man håller ju bara i den lilla Zoom-micken.
Du håller den som en stand-up-mikrofon, och så har vi hakspetsarna, eller?
Så som Sandra Ilar spelade in sin podd på det sättet att gästen och hon hade varsin Zoom-mick som de använde som vanlig mick.
Men det funkar bra även med puffskydd och sånt där. Alltså jag menar, för att när jag har ett puffskydd så är det som P och sånt inte ska puffa till i micken.
Precis.
Men hur blir det med Zoom-mick?
Zoom har väl ett inbyggt puffskydd i sig.
Ja, inte min.
Inte
jag brukar ha puffskydd ifall jag spelar in med Zoom, eller ha den liksom på hakspetsen så att liksom de pena och sånt inte dyker in i själva micken.
Då är det kanske inte inbyggt puffskydd i den, men det har aldrig varit några problem. Jag brukar spela in, när jag spelar in över länk, så var varannan gång så använder jag Zoomen istället.
Zoom. Hur är läget med Anton?
Jo då, jag mår bra. Hur mår Simon?
Jo då, jag mår bra. Jag var lite lynnig i morse.
Jaså?
Det var för att jag bröt mot mina vanliga rutiner.
Det blev inga blandade ryggövningar. Det blev ingen propad.
Nej.
Det blev ingen morgonpromenad på 15 minuter där du kommer på dagens skämt.
Nej, alltså du räknar upp ungefär mina vanliga rutiner på en vanlig dag är så här. Jag vaknar. Jag går upp och tar på mig kontaktlinserna. Jag går en liten promenad där jag liksom tänker ut dagens skämt. Jag kommer hem, skriver dagens skämt, skriver lite andra anteckningar. Om jag har gjort ett gig dagen innan så går jag igenom det. Jag skriver en liten humordagbok om liksom gårdagen, vad jag gjort för humormässiga grejer. Och när jag är klar med det så brukar jag göra armhävningar, sit-ups och blandade ryggövningar. Sen ta en dusch.
Mm.
Och sen kanske jag sover middag, jag tar en promenad till, jag äter lunch och sådär vid 12.
Ja.
Men nu i morse så var det så att Andrea hade sovit här. Och hon håller på med en kortfilm.
Ja.
Så vi gick upp och så satte hon sig och så började vi dricka lite kaffe och så satte hon sig och klippa lite på sin kortfilm. Och så frågade hon lite mer hur man klippte i Premiere.
Mm.
Och så skulle jag visa, för jag håller på att klippa mina problem avsnitt 6. Nu ska jag visa, ja, men jag visar på min dator hur jag gör här och här.
Ja.
Och då så satte vi oss bredvid varandra vid ett bord och liksom, och så visade jag lite grejer och sen så blev det så här, fan, det var rätt mysigt att sitta här bredvid varandra och klippa sitcom och kortfilm liksom. Mm. Och så fastnade jag, vet, man kan fastna rätt mycket när man håller på med såna lite mer så här hjärndöda tekniska grejer som att klippa, pysselgrejer.
Ja, det är lite pyssel besläktat.
Ja, det var ju det. Alltså så här, speciellt klippa film. Och både hon och jag fastnade i våra liksom klippningar. Ja. Och vi kanske gick upp då vid 8:30 eller någonting. Och sen var klockan... Då hade det gått, det var klockan 11:30 tror jag, det hade gått liksom 10:30, 10:30. Då hade det gått 3 timmar hade vi suttit och klippt.
Mm.
Och då började jag känna en panik komma smygandes i kroppen. Jag har inte varit utanför dörren, det mår jag alltid bättre av att göra. Liksom. Och jag har suttit stilla inomhus väldigt mycket och, liksom, och sovit hela natten. Och så, då blev jag, då liksom... började jag köra ut Andrea och lägenheten på ett väldigt otrevligt sätt.
Hur ser det ut då liksom när du kör ut någon ur lägenheten? Alltså, utan förvarning att du hade suttit och pysslat och ni hade haft mysigt. Man tänker sig att hon har haft samma tankar. Oj, vad mysigt.
Jo, det sa vi ju till och med. Det var trevligt och mysigt. Ja,
och sen så vänder du så.
Ja, då får jag panik. Ja. Alltså, hon hävdade ju att jag gjorde det helt utan förvarning.
Mm.
Jag skulle mer säga att det var så här. Jag sa så här, jag kommer nog behöva fixa lite grejer här hemma nu. Jag behöver komma igång. Hur länge ska du vara kvar här? Eller vad ska du göra snart? Så han sa, jag ska gå och träffa Isolde som jag filmar med. Men jag kan bara klippa klart den här scenen. Och då så var jag så här, jag tänkte ju att hon kommer ju fastna ifall jag skulle gå ut på min promenad och hon skulle liksom, då skulle hon vara kvar, bara sitta och fastna i den. Hon är inte som jag, hon kan sitta i många fler timmar helt koncentrerad liksom, utan att bli på dåligt humör. Ja. Så jag sa så, nej men då kommer du fastna. Kan vi inte bara gå på en promenad nu och så följer du med nu? Då sa han, varför kan jag inte bara få klippa klart den här scenen? Och där blev det lite så, men kom igen, vi gör så här nu. Kan vi inte bara gå liksom? Jag behöver komma igång med min dag och alltså så här, jag hade väl en ganska otrevlig ton, men hon blev lite sur så här och kände att jag körde ut henne utan förvarning.
Får man höra ett exempel på din otrevliga ton så man får liksom ungefär på vilken nivå.
Okej, om du är Andrea nu.
Ja, men kan jag inte bara få klippa klart den här scenen?
Nej, alltså vi går nu. Du kommer fastna i det. Du kommer fastna i det. Det kommer inte bli så att...
Nej, men det är inte säkert. Det är bara den här scenen. Om du går ut, tar din promenad och sen går jag när du är tillbaka.
Nej, men kom igen, nu går vi.
Okay,
så ungefär var den otrevliga tonen.
Ja, jag förstår. Ett råd till dig är när du säger saker som du kommer fastna. Ja. Det kan uppfattas väldigt provocerande. Mm. En bättre formulering är men då finns kanske en risk att du fastnar.
Ja.
Eller så här då kommer du fastna, och även om du inte kommer fastna så kommer jag ha en sån lite orolig känsla att det finns en risk för det. Mm. Så att för mitt välbefinnande så liksom, jag kan inte koppla av om jag känner att den risken finns. För det kanske det också som, alltså förutom tonen, så kan det vara det hon kanske då blivit lite så irriterad på.
Att, fast jag tror kanske det hade varit lite bättre. Men dels så tror jag att det känns inte som min personlighet att säga sådana hon hade blivit orolig liksom, att jag helt plötsligt blivit
personlighet. Om du hade börjat liksom linda in grejer och så.
Och sen tror jag att dels så var det att min irritation gick inte att dölja liksom.
Nej.
Och det var ju liksom sårande att hennes närvaro gjorde mig lite irriterad liksom. Ja. Och sen så plus att andemeningen, att jag ville att hon skulle gå ut ur lägenheten så snabbt som möjligt. Och den hade jag ju inte kunnat heller linda in så mycket. Eller då hade det varit mer att Men sen kom vi utanför dörren och då så pratade vi lite om det liksom, och så här, och hon har lite humörsvängningar ibland också, och jag liksom jag förklarade så här, men jag har också lite humörsvängningar ibland, och det här är min, det här, sån här blir jag när jag blir på dåligt humör liksom. Och så förklarade lite vad det berodde på också, för att det berodde rätt mycket på att jag
kommunikation är nyckeln special. Ja, men du berättar då, vilket såklart då, eftersom kommunikation är nyckeln, så är det liksom, det är ju A och O att i ett förhållande då, en relation överlag, att man kan komma undan med vad skit som helst om man kommunicerar.
Nu tillbaka till att vara allvarlig. Nu menar du allvar nu kör du ingen ironisk
ton. Nej, precis. Men med vad skit som helst så säger jag liksom, då menar jag ett rätt så odrägligt beteende om man sen liksom är väldigt bra på att kommunicera liksom självkritik till andra. Ja. Så här, som du gjorde nu då, att så här, jag har också så här, humörsvängningar och jag blir så här, att det är liksom självkritik från det att du ser dina egna brister och så. Sen vet jag inte var den gränsen går liksom. Jag tänker så, om du hade
misshandlat henne.
Om du hade misshandlat henne, men kanske då det är ju lite om du sen hade kommit med så här blommor och choklad och
den klassiska psykopaten.
Och sagt att så här, du har ju lite humörsvängningar. Jag har också det, och jag vet inte det vad det är, liksom det kommer från det här och det här, och så förlåter hon dig.
Kvinnor har liksom och sen PMS, så de blir lite moody så här. Och sen vi män våldtar och misshandlar kvinnor. Det beror på att vi haft ofta en tragisk uppväxt, så att
det är för att vi inte får visa våra känslor, då samlas allt det liksom, kommer ut som ett vulkanutbrott. Så män är lite mer som vulkaner, och kvinnor är mer som en ständig
porslinsvas.
Ja.
Men sen så snackar jag också om, för häromdagen så hade hon varit på väldigt dåligt humör, och sen bara direkt när vi kom ut och skulle gå till Hemköp Fatburen, då blev hon plötsligt på väldigt gott humör igen. Hon blev väldigt peppad på namnet Fatburen. Jag tror hon tyckte det lät kul. Jag snackade idag då om när jag flyttade till Stockholm, då började jag ganska snabbt jobba på Egmont serieförlaget. Och då liksom så gick jag till det kontoret och kom igång och jobba och var liksom koncentrerad och fungerande. Jag jobbar på bra.
Mm.
Och sen så slutade jag där för att jag ville ägna mig åt fri konst. Framförallt tecknade serier var det ju då, så kanske lite Las Palmas och sånt.
Ja.
Men så satte jag mig liksom och de första dagarna då liksom, när jag bara satte mig och skulle börja jobba, då kände jag mig, fan, jag är inte koncentrerad, jag är seg i huvudet, jag kommer inte igång, jag får liksom. Så funderade jag, vad beror det på? Så vi jobbade ju så bra på Egmont, liksom, där hade jag koncentrationen och sånt där. Och så tänkte jag, men jag kanske behöver en kontorsplats att gå till. Så jag skrev på Facebook, så här, någon som har en del i en kontorsplats som man kan hyra till ett bra pris, liksom. Och så var det någon som svarade så här, ja, vi har en litet bord här över, liksom, du kan sitta. Och det var rätt roliga typer, liksom. Det var en filmrecensent och någon musiker och Jenny Wilson, den berömda artisten, har delat den lokalen också.
Hon är berömd på Simons danska farmor-sättet, för jag känner inte till henne.
Hon är med First Floor Power tidigare, men hon är mer känd som soloartist.
Och Josefine Wilson.
Jenny Wilson.
Jenny Wilson.
Med W.
Gör hon musik då? Sidospår, men har du någon, kan du någon låt?
Nej, jag kommer inte på någon på raka.
Nej, okej. Men då, jag ville bara placera. Men ja, vidare.
Ja, men de var där. Men sen efter ett tag så kände jag så här, fan, jag är nästan den enda som sitter här och tecknar och jobbar. Liksom. Det var ganska ensamt där. Det var lite som att vara hemma i lägenheten, liksom. Plus att det var dåliga element, alltså det var rätt kallt, jag frös om fingrarna när jag satt och tecknade och det var så här, fan, det här, jag trivs inte riktigt här. Så jag sa upp mig därifrån och sen tänkte jag på varför, alltså, men jag kunde ändå koncentrera mig när jag satt där. Och så tänkte jag, varför kan jag det? Det är ju liksom, jag sitter ensam hemma och tecknar, jag sitter ensam i den här lokalen. Så tänkte jag på, kan det bara vara den där morgonpromenaden till ateljén, till kontoret, som gör att jag blir koncentrerad? Så testade jag att bara så här, det första jag gjorde när jag vaknade var att gå en motsvarande promenad. Och så sätta mig och jobba direkt när jag kom tillbaks. Och då fick jag fulla koncentrationen. Det var som att ha en ateljéplats, liksom. Så det var bara det, liksom röra på sig, få lite frisk luft eventuellt, komma igång liksom. Och sen dess så har jag börjat varje morgon med en morgonpromenad.
Ja. Tror du det hade gått lika bra kanske med en, om du hade hållit på med sån, vad heter det, när man sätter sig, mediterar och så?
Yoga och sånt eller?
Bikram-yoga är kanske...
tror jag är den varma formen av yoga.
Det är den varma. Ja. Nej, men meditation. När man liksom sitter i 10 minuter. Jerry Seinfeld håller på med det.
Jag tror inte det hade hjälpt mig. Jag tror att jag behöver sätta igång liksom... Alltså när man går omkring, det är någon slags blodsyra sätta hjärnan på något sätt kanske. Jag är ju verkligen ingen vetenskapsman, så nu är det bara gissningar här liksom. Men att när man går en promenad...
Varför vill du att man kallar dig Dr. Simon?
Dr. Tupplur.
Dr. Tupplur. Ja, jag har gått och trott att du är en vetenskapsman.
Så det var ju också det att jag fick... Det blev... Jag fick inte den här... Jag blev liksom på dåligt humör också för att jag inte hade kommit ut. Och så hade jag liksom inte ätit lunch. Du vet, jag blev så seg om jag sitter inne för länge. Jag kan max sitta två timmar och koncentrera mig inomhus. Sen behöver jag liksom en promenad och en paus.
Ja.
Och röka har jag lite automatiskt. De måste gå ut och röka liksom, så får de en liten sån.
Ja, precis.
Och det är ofta ungefär samma tid att folk kan sitta typ 2 timmar utan en cig kanske.
Ja, exakt. Att det är kanske egentligen promenaden de är beroende av.
Och nikotinet.
Men då blev det dålig stämning där mellan dig och Andreas.
Ja.
Men ni löste det.
Ja.
Genom att prata om det, eller?
Kommunikation var nyckeln när vi skildes som mer än vänner. Som ett kärlekspar, kan man väl säga.
Ja, ah, okej. Okay, ja. För det hade varit sorgligt om ni skildes som vänner. Att ändå är så här, okej, okay, men då förstör sig man. Men nu,
vi kanske bara ska vara
vi kanske bara ska vara kompisar. Om du också har humörsvängningar så ska vi kanske bara vara kompisar. Alltså vi skildes som vänner och men känner du, har du återhämtat dig från den här katastrofmorgonen?
Mm, det kan man ju säga.
Eller är du fortfarande lite obalans?
Nej,
är du
lite pyttelite obalans är, men det kan man ju vara, ja. Det kan ju vara en vanlig dag också.
Ja.
Jag drack lite öl igår i samband med Big Ben.
Ja. Jag hade min första utservering i år.
Mm.
I häromdagen. Men,
du hade en egen uteservering?
Nej, min första uteserveringsdag. Mm. Där jag satt på en uteservering och drack kava.
Mm.
Då jag höll distans och så satt på ett sånt sexmannabord, bara två personer. Mm. Och så och drack kava eller prosecco. Men då märkte jag också att jag var lite ovan liksom.
Mm.
Det var jävla trevligt alltså.
Mm, du har inte gjort det. Är det på grund av corona du har inte varit på uteserveringar?
Ja, precis. Så då har jag istället köpt hem. Mm. Och så har man haft det och liksom de gånger man har druckit har man gjort det här då hemma.
Mm.
Istället så har jag blivit en skåpsupare.
Mm.
Ja, inte riktigt heller, för jag är rätt bra nu, jag håller diet och jag dricker mindre och så det är för ändå...
En sundare och friskare sms under karantänen har det blivit, en sundare och friskare människa.
Ja, det får man ändå säga.
Men ja, jag har balkong nu, jag kan ju sitta där och supa också för lite utsvängskänslan.
Just det. Men du är inte, ja, kanske tack vare din podd Arkivsamtal. Mm. Så är det ju lite hemmasupare.
Mm.
Att det blir väl då liksom att inslaget väljer drycken. Mm. Där gästen får välja en dryck och så dricker du någonting också. Ja. Och då är det ju ofta något med alkohol. Mm. I. Men annars så känns du inte som en hemmadrickare.
Nej,
det, du,
inte så det,
mycket. Man har aldrig sett en box hemma hos dig.
Bag-in-box? Nej, det är sällan det finns. Det har ju funnits. Men nu har jag jag har gjort en ny liksom, corporate rebranding av min... Jag har fått en ny kyl och frys.
Ja.
Och då har jag liksom fyllt den med öl och Fanta Zero och mer... passion, sockerfri snapple, att det är liksom en rad av varje kan man säga, som är i en affär, att det går hela vägen bak till
snyggt, snyggt.
Så nu har jag rätt mycket alkohol hemma, och det händer ju ibland att ja, men du vet, man sitter hemma och tar någon öl med någon kompis också.
Ja, det men är inte det på grund av att du har inslaget väl drycken?
Nej, men det kan vara någon annan polare också. Alltså så om Ville kommer förbi och vi kollar på stand-up eller...
Jag tänker så här, hade du haft öl hemma om det inte var för inslaget väl drycken? Eller för då, jag förstår ju då att det spiller över lite. Att så här, jag har ju lite öl i kylen eftersom jag har det här väl drycken. Mm. Och sen, även om man då sen inte poddar utan det kommer en kompis hem. Så vi kan ta varsin öl. Det har ju du och jag gjort hemma hos dig utan att spela in på.
Men jag hade ju öl i kylen innan jag startade Arkivsamtal också.
Okej, okay, då backar jag.
Okay,
men du har bara slagit mig som en som inte har liksom egentligen alkohol hemma.
Mm.
Men det är egentligen konstigt eftersom du alltid har, så länge jag har känt dig har du alltid haft alkohol hemma. Kanske den som jag känner som har mest alkohol hemma.
Mm, mm.
Men jag har tänkt så här, men det är på grund av väldrycken, annars så skulle du inte ha en massa, för du går, alltså, du går ju inte till systemet och så, tänker jag.
Jo.
Nej, jo.
Vad tar jag för min alkohol från?
Jag vet inte, jag tänker inte. Jag har tänkt så här, men det är lyssnare som skickar. Det har väl hänt att lyssnare hänt, skickar.
Men jag går ju klart i systemet ibland.
Ja, det är mest lyssnare som skickar, har jag tänkt.
Men sen var det väl att, ja, det kanske, att liksom, under den tiden vi har känt varandra så har jag druckit mindre och mindre liksom utanför väldrycken kanske. Alltså innan var jag mer en sån som liksom, du vet, drack 2-3 gånger i veckan rätt rejält. Och under turnéperioder och sånt ännu mer.
Ja.
Men det är väl som du ser nu, att du har blivit lite friskare och sundare människa. Så är det väl också att man orkar liksom inte, om man börjar supa rejält i tonåren liksom. Och sen, jag tror det är så att kroppen och själen pallar liksom inte 20 år av hårt sytande.
Nej, precis.
Det blir så jävla, det sliter så jävla mycket på en.
Ja, man är ju inte i samma, man blir ju bakis i, jag blir ju bakis i flera dagar. Så nu, så
det
då,
kanske hade
då
blivit man om jag fortfarande supit lika hårt som du också.
Ja. Jo, det tror jag.
Ja, man är inte 41 längre.
Det är så jävligt sant att säga det här. Man sitter och pratar om att vi inte kan supa längre.
Ja, men samtidigt om det är så livet ser ut, så det hade ju varit ännu mer sorgligt om vi försökt hålla skenet uppe.
Det hade varit kul. Om vi håller skenet upp att vi, om vi hade liksom, inte bara att man säger det utan att man verkligen gör det, att man super som om man var 20,
att man mår lika dåligt av det som man skulle göra då vid 40 liksom.
Ja, precis, men man gör det ändå.
Och det tyckte du hade varit, alltså så här, då är du ju bänkalkist i stort sett. Du tycker, ja.
Nej, men man ska inte bo på en bänk.
Nej, men du hade ju du hade ju, alltså ifall man, jag bara, ja, nej, men man hade ju, du hade nog själv, känner du någon som super lika hårt vid 40 som de gjorde vid 20, eller som
som inte har blivit en bänkalkis? Nej, det gör jag
men
inte.
Du känner någon som har blivit en bänkalkis?
Ja, men om jag skulle tänka efter så skulle jag nog kunna komma på någon som är liksom, om inte fullfledged bänkalkis, men som är på god väg liksom. Men om du, vilken typ av alkis skulle du vilja bli? Om du måste bli alkis, såklart.
Serge Gainsbourg.
Utveckla.
Ja, men du vet när han sitter i TV, så
det
är en fransk musiker.
Ja. Yeah. Han cis-kingen, som vi kallar honom när det begav sig.
Men då har du sett det klippet där han sitter i en talkshow och är väldigt stört och väldigt obehagligt på Whitney Houston.
Ja, att han liksom, han är en så här, me too embodied liksom, förkroppsligad me too, att han innan me too, men att liksom han säger, han själv ser sig bara som en charmig, lite, ja, men charmig man som flörtar.
Alltså han sitter i, det finns på YouTube om vi kollar upp det, men alltså Whitney Houston och så sitter han, han kan så dålig engelska så han liksom försöker kommunicera via programledaren. Så.
He says you are great.
Oh, thank you.
But she's a genius.
But he says you are genius.
Oh, thank you.
He's genial.
Thank you very much.
Oh, a friend of mine.
He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros ce que tu veux lui dire.
Nah.
Oui.
You are not Reagan, I'm not Gorbachev. So don't try, hein. I said I want to fuck her.
Oui, alors je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser.
Mais il a dit. T'auras pas de cigarette.
Oh my goodness.
Non,
that's not true.
Sometimes he's a little bit drunk, you know.
Yeah,
temps
I know.
En temps,
I'm not drunk. I'm not drunk today.
Il est normal, vous imaginez quand il est sous. Non, vous inquiétez pas, Whitney.
Are you sure you're not drunk?
Il n'est pas vraiment sous. C'est son état normal. Très bien. Présente-lui tes excuses.
Apologize.
Voilà.
Okay.
Voilà. Il apologise, il s'excuse.
Apologize.
Il s'excuse parce que c'est un grand enfant. Il n'aura pas de cigarette, cela dit. Bon, alors.
Han est une forme de författare, eller så?
Serge Gainsbourg. Nej, han är musiker. Har du hört den?
Musiker.
Den. Je t'aime.
Jaha, det är han som gjorde den.
Det är den, och han har gjort liksom Arli Davidson med Arli Davidson och vet såna. Och han har gjort många kända melodier. Je t'aime moi non plus kanske är den mest kända, men han är artist liksom, och låtskrivare. Pappa till Charlotte Gainsbourg som är skadis.
Okej. Men här, ja, det klippet rekommenderar vi ju att folk tittar på.
Det är roligt slash obehagligt, men då, det är så han säger till programmet till her, I want to fuck her. Och så här, och hon fattar inte riktigt, han säger så här, he says you're very pretty. No, tell her I want to fuck her. Och så här uppenbart märkbart brusad
Jag, men det är din
om jag måste vara alkis så vill jag vara den typen. Så vill jag vara särskilt alltså.
Om jag måste vara alkis så då vill jag däcka väl då ska jag fan vara en sexualförbrytare alkis. Inte någon jävla stammis alki som sitter och pratar med bartendern. Jag ska vara en sexualförbrytare.
Hagamannen var väl också något, eller det var väl när han var packad som han begick våldtäkterna.
Ja, precis.
På så personalfester så.
Ja, det är så, för att vid ett tillfälle så ja, precis. Det var alltid när han söp som han begick de här våldtäkterna. Och sen i då Hagamannen timelinen så är det ett tillfälle där alltså först det är då ett tillfälle där det blir en paus på 2 år eller något sånt i, så att han liksom gör ingenting i 2 år. Och sen så om man kollar också så är det, jag lyssnar på den dokumentären. Då är det också att han hans liksom tillvägagångssätt är ofta, eller hans val av offer är väl ofta liksom, jag menar, unga kvinnor liksom attraktiva och sådär. Verkar vara vad folk liksom, vad de säger. Men att vid ett tillfälle så är det en kärring. Alltså väldigt brutalt och obehagligt allt och så. Men min tanke var då att han liksom min tanke är att det här avbrottet på 2 år, pausen, det är bakfylld ångest. att det, då vaknar han upp, vad fan gjorde jag igår? En kärring? Nej, nu har det gått för långt.
Det är den sista innan pausen som är en kärring.
Ja, precis. Jag måste sluta dricka nu. Alltså, det här går inte längre. Att det är det som knuffar honom över gränsen. Liksom, att,
att du, alltså precis när vi lärde känna varandra och vi började skriva sketcher till specialisterna i P3. Att du skrev en sketch då som var Hagamannen som stubbkomiker, att han skulle göra som igenkänningshumor hur det var att så här, ni vet när man vaknar bakis och du vet man har våldtat en gammal kärring och man bara känner vad fan hände då, att den tanken har du haft länge.
Ja, jo, den har Jag kanske borde göra något av det.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vad hade du valt att bli falkis då? Eller känner du att du redan har varit en 40-årig
Stammis?
Stammis.
Nej, stammis alkis. Sån Norm.
Norm?
Alltså Cheers, skål, tv-serien. Har ett ställe jag går till. Man känner alla. Where everybody knows your name. Du, 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 du. Norm, känner du till?
Ja,
alltså, när Norm kommer in, alla ropar Norm.
Jag har inte sett mycket skål. Men,
nej, det är min Seinfeld-skål.
Ja, jo, jag vet. Tror du att jag skulle gilla den om jag såg alla avsnitt från pam till pam, så att säga?
Jag tror du, alltså, det, ja.
Okej. Okay. Mm.
Du får tänka att också att Seinfeld, anledningen att Seinfeld slog var ju när de fick spotten efter skål. Mm. Och så att det tyder ju lite på att du har en publik som då, att det passar. Mm. Att publiken följer med från skål till Seinfeld. Att du har då en publik som så att det borde vara lite då, att de borde, uppskattar man skål så uppskattar man Seinfeld och vice versa kanske. Men alltså den är inte lika liksom kall och kylig. Den har ju lite mer värme.
Hugging and learning.
Ja, men inte så mycket. Nej. Ändå. Men alltså, det är ju alltid comedy first. Men det är ändå lite mer traditionella så här will they, won't they grejer och så.
Traparna.
Ja, men humorn i den tycker jag är svinrolig. Jag blir ofta överraskad liksom av att man ser vart skämtet är på väg, men så tar det en annan vändning. Eller så är det man tror skämtet är, det är bara liksom setupen för det ännu roligare skämtet som kommer efter det liksom.
Mm.
Så att det, alltså, om du tänker dig en klassisk sitcom, så kanske de hade nöjt sig med en sämre sitcom hade nöjt sig med första skämtet där. Men för skål författarna de verkar liksom vara väldigt noga med att det ska inte bara vara ett vanligt skratt, det ska liksom ska göra
det. Det låter faktiskt, jag kan ska ge det en chans någon gång. Vilka är det, vet du vilka det är som har skrivit det, eller vilka liksom huvudförfattarna var, eller?
Jag kan inte namnen på dem, men jag har sett, för mig har sett något sånt roundtable där de är med. Det har varit intressant att kolla lite.
Det går säkert att läsa eller höra någon podd eller något sånt. Men jag tänkte på det på vad stammis, att jag har haft lite problem med att vara det. Det var när jag bodde i Lund Typ när jag var i 20-årsåldern, tidiga 20. Var rätt fattig, levde ett rätt mycket lagliv liksom. Men jag orkade inte laga så mycket mat. Men det var ett ställe som hette typ Pastahuset eller något sånt där. Där man kunde köpa en pastarätt för 20 kronor bara. Det här var ju liksom runt millennieskiftet. Så det var ju, men det var ändå väldigt billigt på den tiden. Och då fick man liksom en ganska enkel pastarätt. Och jag käkade ofta. Och han som jobbade där, han försökte nog finna, men den här killen är stammis liksom. Jag ska... Så här, och grejen var att jag käkade...
Det tycker jag inte alls om.
Att det var ett pastaställe, eller?
Nej, att det är patetiskt när de börjar behandla en som stammis om man själv är så... Alltså, det här är mitt liksom andrahandsval.
Ja, det här är liksom... Jag känner mig lite så här, fan, det här är för att det är billigt, det är inte speciellt gott. Det är bara så att jag orkar inte laga mat. Det är liksom som McDonald's för mig, liksom, eller...
Precis,
fast ännu tristare mat. Och det var så här, och de hade en så här 5 pastarätter på menyn eller någonting. Jag brukade variera mig bara för att det inte skulle bli för tråkigt. Så de hade liksom kanske ja, men någon ost, någon spenat, någon, och så var det så här. Och sen så han försökte vara så här, men här är stammis, så ska jag försöka bygga den här kundrelationen med. Så han var rätt dålig på det. Han var så här, ja, du brukar tjena, det är ostpastan som vanligt då, eller? Det är den du brukar ta, va?
Ja, jag har varit med om exakt samma sak.
Jag sa så här, nej, jag brukar ta lite olika. Så okej. Okay. Ja. Och sen glömde han det till nästa gång. Då var det också, ja, det, du brukar ta spenat, va? Det är du, ja.
Det är patetiskt att de är... Liksom de var... Ja, men de vill så gärna ha en stammis. Det känns som att de ska berätta, ja, vi har ju en stammis, han tar alltid ostpastan.
och sen också att jag kände mig lite som en loser. Dels här, att jag var fattig som en kyrkrotta. Och jag hade liksom gått upp lite i vikt. Jag hade dålig koll på kost och sånt där.
Så du tänkte att ostpasta, det är nog bra?
Nej, jag tänkte nog... Alltså, jag var nog bara helt clueless vad det gällde kost och motion och träning och sånt där. Jag visste inte riktigt. Jag tänkte så här, jag måste väl börja ta tag i det här. Jag märkte själv att jag har gått upp i vikt, liksom. Och jag tog ju tag i det så småningom. Men då hade jag liksom inte lärt mig att räkna kalorier. Jag visste väl inte riktigt vad man blev tjock av. Alltså, så här, jag hade inte fattat de mest grundläggande...
Som ungdom, tonåring och så, så tror man ju lite att allt det där är bullshit. Mm. Eftersom man fick ju inga, man kunde ju äta vad som helst och så hände, och ingenting hände.
Mm.
Så man tänkte lite, alltså så här, man tänkte ju så här, det här som vuxna snackar om, liksom äta nyttigt och äta... Mm. Att, alltså att man går upp i vikt av det i ditten och datten. Alltså, jag minns jag tänkte så här, men det där är... Det är liksom bullshit, det här med lightläsk eller sockerläsk, det är samma. Mm. Man går upp lika mycket av oavsett. För att man har sån ämnesomsättning då.
Mm.
Så jag, för mig var det också väldigt sent, alltså 25 års ålder som jag började intressera mig för kost. Liksom. Mm. Att jag började tänka, okej, det kanske påverkar lite om man äter 4 pizzor en vecka. Ja.
Men det var också som liksom... La grande finale på det här att känna mig som en loser i det sammanhanget. Det var att jag hade inte kommit någon vart i min, om man ska säga, karriär liksom. Jag var skitfattig, okänd och hade gått upp rätt mycket i vikt.
och du sa, gick fram till en kvinna och sa, I went to fuck her.
Om det var så väl. Jag gick hem till mina föräldrar
och sa I went to fuck.
Och min pappa sa så här, Simon, vad brukar du äta för någonting liksom? Och så sa jag brukar äta rätt mycket pasta. Och sa han, ja, för du du ser lite pasta ut i ansiktet. Att jag hade svullat upp apropå klumpiga formuleringar. Alltså. Den sved ju rätt hårt.
Ja, det förstår jag. Men pasta fungerar väldigt bra som ett adjektiv också. Att, man får ju verkligen upp så här, om någon skulle säga så här, men han ser lite pasta ut i ansiktet, så får man ju en bild. Ja, och var det din veckarklocka liksom?
Ja, men det var väl mycket grejer också, så här, så var det typ att att jag skulle
förlåt, jag fick en rolig
bild.
En rolig bild av att du hade att din veckarklocka var att din pappa satt så här, för det är ett nattduksbord och så klockan 7 så börjar han skrika.
Du ser
lite pasta ut i ansiktet.
En fysisk väckarklocka som en sån musikpiggeväckarklocka fast med min fassa.
Så slår du honom lite så på huvudet så får han stänga av honom liksom.
Ja, men det var också så här, för jag var ganska otrevlig. Jag var liksom rätt otrevlig och otacksam mot mina föräldrar också. Men så att de skulle liksom hjälpa mig med olika grejer, men jag gjorde ingenting tillbaks liksom.
Nej.
Och sen var det så att jag brukar, nu för tiden brukar gå till frisören ibland och bara klippa liksom nacken. När liksom hockeyfrissan bara, resten av håret ser bra ut, men det är ganska långt i nacken. Och då liksom hade jag en deal med liksom min lokala frisör att jag betalar ganska lite, så klipper han bara nacken. Men då när jag liksom just hade flyttat hemifrån och sånt, så frågade min mossa om hon kunde liksom trimma nacken på mig eller klippa. Och det här var liksom ungefär samma, jag vet inte om det var samma dag eller samma vecka som du ser lite pasta ut i ansiktet. Och så när min mamma hjälpte mig med det och klippte mig, så sa hon och sånt där. Ja, om du bara hade varit lite trevligare så hade du kanske kunnat skaffa en flickvän som hade kunnat göra det här åt dig.
Var det så otrevligt då? Alltså du var deprimerad då. Var det i kölvattnet av att din kompis hade dött? Han som du skrev den här död kompis om?
Ja, alltså jo. Jag vet ju inte hur mycket det hade med det att göra. Det är jättesvårt och det är svårt att avgöra vad som är vad. Men, men han dog när jag var kanske 17. Och sen gick det ett år sen när jag var 18 tror jag. Eller kanske till och med... ja, men så här, 18-19 då kom en första depression som var ett halvår, och sen så kom jag tillbaka, och då var jag mer liksom så här speedad och ganska kaxig och ganska otrevlig. Och sen fick jag en djup depression till som var ännu djupare, som var ett halvår, och sen kom jag långsamt tillbaka och kanske blev lite mer balanserad. Så det var ju nog någon gång men sen samtidigt är det ju många tonåringar, unga 20-åringar som blev deprimerade utan att ha varit med om någon liksom kompis som dött eller något trauma eller sådär också. Det är ju rätt mycket som händer i livet, och det är en omvälvande period. Man kanske ska flytta hemifrån, man slutar skolan och du vet, man måste ta tag i sitt liv, man vet inte vad man ska göra och sådär. Så att jag vet inte hur mycket vad som hade med vad att göra, ifall det var liksom en posttraumatisk stressreaktion för att min kompis hade dött, eller om det hade kunnat hända i vilket fall som helst. Men jag var nog rätt otrevlig periodvis. Och sen blir ofta ganska egocentrisk och egoistisk när man mår dåligt också. Det blir väldigt mycket fokus på en själv.
Ja, verkligen. Jag kan känna igen mig i det.
Så det blev ju liksom en double whammy negativt. Vad sa du senaste?
Ja, men så senaste åren är liksom, när man är nere i de djupaste. Då är det ju ofta liksom, ja, men det kan vara så halvårssjok liksom. Då man bryr sig inte jättemycket om sin omgivning liksom. Sen har jag väl... nu fick jag det i en sån ålder där jag kunde liksom analysera det lite och se det utifrån. Så att jag var hyfsat bra, tror jag, på att liksom ändå förmedla det till folk. Lite som vi var inne på innan, att man kan komma undan med rätt mycket om man bara, för kommunikation är ju nyckeln. Så om man bara då kommunicerar det liksom, att, så att istället för att så här om jag då inte svarat liksom, på någon har försökt få tag på mig och jag inte svarat, så kanske så kunde jag ändå då, så att även då jag skickar ett sms och då berättar man hur läget är, så här, jag mår så här just nu och så jag orkar inte riktigt alltid svara och det har ingenting med det att göra, utan det är bara min egen, jag uppskattar att du hör av dig och så vidare.
Men det ska du ha cred för, tycker jag, för att det är väldigt ovanligt att för att jag genom mina dagar liksom umgåtts mycket med folk som har mått dåligt på olika sätt och olika tillfällen liksom. Och det är väldigt ovanligt att folk har den självinsikten och sen så, först och främst självinsikten, och sen så skäms ju många över att de mår dåligt och vill inte berätta att det är därför de har betett sig som de har gjort eller har liksom varit okontaktbara eller och om det är nu man säger det, när man okontaktbar låter mer som någon säkerhetsvakt står och daskar någon i ansiktet som har däckat så det känns alltid skönt, för att ibland kan man ju ifall det bara är någon som inte svarar, så är det lätt att komma och säga, vad är det någonting jag har sagt eller gjort som har gjort den här personen sur, eller vad, varför får jag the silent treatment helt plötsligt och
exakt. Och då är det skönt och alltså då, det är så lite uppoffring då som behövs från den som mår dåligt sida. För det är också att den är inte så här, det är inte stressande, eftersom jag behöver ju inte skriva det. Låt säga jag har inte svarat, du har försökt få tag på mig i en vecka och jag har inte svarat dig. Men sen när jag har en dag då jag har lite mer ork, då tänker jag, men nu skriver jag till Simon då. Hej, jag har sett att du har försökt få tag på mig. Och så skriver jag då en förklaring då. Så att jag kan ju fortfarande göra det när jag har ork att göra det. Så att då är det inte så stor uppoffring, för man, alla tänker jag har väl liksom någon, en timme här då och då där man liksom känner att man pallar. Så det fick jag cred för i varje fall. Bra på att må dåligt är alltså eller kommunikation är nyckeln.
Du är bra på att kommunicera, ska jag nog säga. Eller när du väl gör det. Sen kan det ju vara att dina svar dröjer länge av olika anledningar. Det är också att du har konstiga sömnvanor.
Men jag skyller inte ifrån mig heller. Så, liksom, det händer såklart. Men jag tror jag är rätt så bra på att inte så här, hitta på en ursäkt som är... som inte är då att det är jag som har fuckat upp.
Ja verkligen. Alltså... Det kan vara en del i den här samma cred. Men alltså det är också när med andra personer jag har liksom haft kontakt med, så är det så här, okej, jag är besviken för någonting liksom, så här, vad fan, det här hade vi ju kommit överens om eller fuckat upp. Och sen när jag liksom, när man väl får kontakt med den här personen, så sparkar den bakut och börjar attackera mig för någonting.
Det
är nästan vanligare än att någon ber om ursäkt. Och så handlar det helt plötsligt om något fel jag har gjort.
Där är liksom så, alltså för det första, var ärlig men och lägga sig platt liksom, för att det är bästa.
Jag tycker inte anfall är det bästa försvar.
Nej, det är det inte. Nej, då hade ju Ronaldo spelat i backlinjen. Nej, det är det inte.
Hur ska Sverige försvara sig mot ett eventuellt attack från USA? Det är att attackera
först. USA. Ja. Men det var kanske så Japan tänkte.
Jo. Nej, det är nog inte sant faktiskt.
Men som ett tips till våra lyssnare, för det är ju då, om man ska då försöka sälja in det, så skulle jag sälja in ursäkten som ett lifehack. Att det ska säga så, liksom, har du också problem liksom, med att det ibland blir fel och att du inte har orkat göra ditten och datten och du har missat någonting, och då gör du personen besviken. Har du också problem då att hur du ska liksom få det, den personen att förstå att du, eller känn inte att det inte ska vara, även att hur ska den konflikten lösas? Och man går ju lätt till att så här, jag ska lösa den genom att berätta att du är sämre. Och att du då, men det är ju så jävla farfetched att liksom att jag på något sätt ska.
Är du så jävla bra själv då?
ja, precis. och den har man ju i sig liksom att, alltså, som du går och sparar på den här att de klippte av din förhud, ja, dina föräldrar. Liksom, och sen så har du det som ett så här, så fort du...
Det lät mig att spara på förhuden.
Din avklippte. Du går spara på din avklippte förhud. Ditt lilla förhudsskrin som du alltid bär med dig.
Jo, verkligen. På det sättet så är ju...
Men om vi förklarar för lyssnare som kanske inte har hängt med att du blev omskuren vid födsel. Och du vill inte riktigt det.
Nej, i födelsen hade jag ju ingen egen vilja. Men jag hade ju velat bestämma det själv. Och jag hade valt att inte bli det.
Och när din mamma tar upp någonting som hon ogillar, som du gör, till exempel väldigt, någon grov humor kanske,
eller att jag har någonting, outat, pratat om henne i poddar eller stand-up.
Ja, precis. Och så kanske hon då säger så, det är ju ingenting som jag har valt att du liksom ska då sitta och dela med dig av. Och då istället för att säga så här, förlåt, jag fattar, sorry, men det är också att försöka förklara. Så säger du, ja men du klippte jag min förhud, är du så jävla bra själv?
Ja, det, jag har ju nu att det är en väldigt omoget sätt att hantera konflikter på. Det känns ju väl.
Men, ja, för mig var det ju att jag hade alltså min tjej Kim, när vi var ihop, så var vi efter några år, så sa hon till mig så, alltså Anton, nu vi har varit ihop så här många år, jag bara kom att tänka på sånt, du har aldrig bett om ursäkt för någonting. och så tänkte jag så, ja, nej, det är fan sant. Liksom så fort det var något liksom, jag var inte fruktansvärd pojkvän på något sätt i övrigt, alltså, det var inte, men alltså jag kände ingen så här, det kändes inte som att det var, utan det var, att det var ett helt beteende som skulle ändras. Det var bara att, just det, jag ska nog be om ursäkt om istället när jag har gjort fel, istället för att så här, med näbbar och klor försvara mig och försöka då hitta, ja men du gjorde ju detta liksom, och det tar jag som ännu värre än det som jag gör. Alltså försöka hitta beteende hos den andra som då rättfärdigar ens eget beteende, så är det det är ett fult sätt att bråka på.
Ja, jag liksom håller med. Och det var ju faktiskt en sak som jag utelämnade nu från bråkade med Andreas i morse. Att jag sa ju faktiskt förlåt, så här, förlåt att jag var otrevlig mot dig, alltså förlåt att jag också försökte förklara.
Förlåt om du uppfattar mig som otrevlig.
Nej, jag sa förlåt att jag var otrevlig, men jag var stressad och jag blev, alltså, så här, försökte förklara varför jag var otrevlig och bad om ursäkt för det. På vissa tillfällen, för jag var också sån, min vändning var nog liksom redan i högstadiet, där det var en kompis då, Polle tror jag det var, som typ med mig att jag aldrig bad om ursäkt. Och då började jag tänka efter och blev lite bättre på det kanske, men såklart inte fullfjädrad. Men nu är jag ganska snabb på det, till och med så snabb så att Andrea säger så här, att hon liksom kan skratta åt mig och bli lite sur, att jag så här, fan du bara lägger dig platt för att du vill bara komma vidare. Jag förlåt, det är dumt av mig.
Ja. Att det är precis där i lifehack.
Ja, ja, liksom att ingen kan genomskadat tricket.
då är det hon som är idioten om hon fortsätter älta det. Du har ju redan bett om ursäkt.
Ja, liksom. Förlåt.
Det är lite som att nazisterna eller Tyskland då skulle säga, men vi har ju bett om ursäkt nu liksom, släppt det, sluta älta det här eller slaveriet och så. Ja. Mm. Men det är klart att man måste också ge den andra utrymme att få ut sitt, liksom, sin irritation innan man precis, man kan inte använda det bara som en
som lifehack.
Att man så här, man lägger så fälleben. Och fäller man så förlåt och så ja, men sluta nu älta det. Ja, men jag slog i hakan så, ja, men jag sa förlåt faktiskt. Ja, så man får, det är såklart en fingertoppskänsla man får. Men en annan grej jag har, att inte skriva på internet i affekt. Inte ens irriterad liksom, inget negativt, och det liksom försöka följa. Sen kanske om jag är lite, det kan hända kanske någon gång ibland liksom, men väldigt 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 sällan.
Att du gör det fortfarande?
Jag kan inte komma ihåg när jag gjorde det sist liksom, och aldrig till så fall någon främling, då skulle det vara någon
Nej, alltså jag kan skriva något sånt lite småfittigt någon gång. Alltså så jag började bråka med någon stand-up-bokare som så hade så här, jag sa att det här var i början av min stand-up-karriär, men jag ville ändå inte att folk skulle sätta mitt namn på en flyer eller marknadsföra ett event via mitt namn om jag inte fick betalt. Jag kunde tänka mig att uppträda gratis på en klubb, men då skulle inte mitt namn vara med. Och så sa de så här, så frågade de så här, hur mycket ska du ha för att vi ska få sätta ditt namn på flyern? Så sa jag, ja, men 500 spänn. Och så satte de mitt namn på flyern, och sen någon dag innan så sa de så här, vi kan tyvärr inte betala ut 500 kronor, vi får ha lika för alla, men vi har som princip att sätta ut alla namn på flyern.
Jaha, det också. Ja, okay.
Då så svarade jag, det var väl så här, då svarade jag, men jag har inte som princip att hålla vad ni lovat, eller? Och då var jag ju fler förbannad med det jag skrev det.
Ja.
Och då, han bokaren blev skitsur för det svaret.
Har ni någon kontakt idag?
Nej, han är inte så mycket i branschen längre. Förmodligen för att han var en ganska sur och otrevlig person. Det är svårt att hänga sig kvar då, men
precis. Alltså det jag gör när jag så ser något på internet som jag stör mig på, då kanske så tar en skärmdump och så skickar jag till dig eller Albin eller Arman eller någon liksom, och så kan man få ut den i ett liksom, utan att behöva så här, bidra till den sån tråkig stämning. För det är väl så man snackar skit om folk. Man gör inte det till folks ansikten.
Nej,
liksom.
Man ska göra det bakom folks rygg. Det är också ett lifehack.
Ja, det är precis. Det är verkligen ett lifehack. Så slipper man vara den som sitter och är spydig online. Mm. För det är också ett rabbit hole. För en kommentar leder till ett svar som leder till ytterligare en kommentar.
Är det som ett rabbit hole? Är inte det en ond spiral?
Ett rabbit hole kommer väl från Alice i Underlandet, liksom, att man kommer djupare, är det inte det?
Jo, det är nog från den. Men sen tänkte jag i podden som du rekommenderade till mig, Up and Vanish, där snackar de väl mycket om rabbit holes, men jag tror inte riktigt...
Men är inte rabbit hole liksom att liksom man kommer djupare och djupare, och det liksom blir bara mer och mer? Att man brukar prata om så här YouTubes rabbit hole, att liksom man börjar på ett ställe. Du börjar med att kolla så en matlagningsvideo. en svensk som gör köttbullar med mos.
Och sen är det förlossningsskadepar några timmar senare.
Nej, men kanske en timme senare sitter du då och tittar på så här indisk politisk debattör som pratar om kommunalpolitiken i sin lilla by. Att det liksom det ena leder till det andra och det blir bara...
Ja, kanske. Jag har dålig koll på begreppet. Men jag tänkte ta upp ett trick som också en annan komikerkollega till oss brukar göra. Vi kan kalla honom för Fio.
Fio?
Jag trodde att det skulle vara så lättkodat, lätt avkodat, men tydligen så var det inte det.
Men, jag tänker, vi har ingen som heter Mio.
Nej, men vi kallar honom Fio. Och
Fio
kallar vi honom, och han brukar säga att han, om det är en kommentar han stör sig på internet eller en bild han stör sig på, så brukar han skriva i kommentarfältet, skärmdumpa det han tänkte skriva och sen radera det.
Okay. Ja, precis. Jo, precis. Det är ju... Ja,
förstår du nu Fio?
Jag vet Fio, men det här är väl inte något som vi behöver egentligen inte censurera.
Nej, men jag tyckte det var roligt att
ja, ja, okay, ja, precis, ja. Jo, Hofi eller vad det då var.
Fio,
ja precis. Det jag har tagit efter det ibland, liksom, och ibland när jag skickar till honom så skickar jag hans grepp liksom.
Man skriver och det framdumpade och sen raderar man det man skrivit så att det blir liksom.
Men det är alltid lite nerv, för att man är alltid orolig att råka trycka på knappen.
Tänk om man bara kommer råka stötta till den och så skriver man fruktansvärt.
Tycker du det är så tråkigt att vara på internet när alla är så sura hela tiden?
Det kan vara kul ibland med så aggressiva flashbackar, men man blir snabbt mätt på det.
Ja, det gör man.
Ja, men kommunikation är nyckeln, är det vi har kommit fram till.
Ja, kommunikation är nyckeln. Och
nyckeln öppnar dörrar. Nycklar öppnar dörrar.
Ja, och alla har vi humörsvängningar.
Mm.
Tjejer som killar, men det yttrar sig på olika sätt.
Ja.
Tjejer är en ömtålig porslinsvas och killar är med som en vulkan. Ja. Men min liknelse skulle vara att tjejer är med som ett hav.
Mm.
Att det är så en stadig ström av så här vågor som kommer liksom.
Mm.
Så en gång i månaden, vad det nu kan bero på.
Månen kan.
Men att
månens dragningskraft. Det är ju tidvatten och sånt på det.
Ja. Och kanske även med menstruation. Tjejer, så tänker jag att det är menstruationen då, att en gång i månaden kommer det liksom en våg så. Men killar är mer som en vulkan då.
Mm.
Att det kan liksom ligga bara puttra i 100 år. Sen pang, boom.
När man är 100. Så på ålderdomshemmet.
När man är 100 år får man ett sånt riktigt CP-flip. Och då då står det härliga till, va?
Bli Patreon till den här podden. Det kan vi behöva lite ekonomiskt hjälp i dessa tuffa tider.
Ja, vi kan behöva i dessa tuffa tider ofantliga mängder pengar från er.
Ja, det här hade varit
så
sant.
In vi gör ju lite sådana roliga grejer här i specialisterna, som för någon vecka sedan så gjorde vi då den här veckoutmaningen där Albin och jag skulle se vem som hade vanligast Instagram. Den här veckoutmaningen kan vara: kan specialisterna bli kopiöst rika på sin Patreon, specialisterna Patreon?
Mm.
Kan vi få upp den till en halv miljon? Det hade varit så skrytigt inför så andra poddar och så. Vad ligger det? En halv miljon. Ja. Så det är lite så ju.
Ja, in och bara skänk svin mycket pengar på Patreon. Och Linus Elsinen, här kommer din gängel.
Då vill vi bara säga
Tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king.
Tack för klippningen, Linus Helsing.
Har du ju skaffat liv, Linus?
Exakt. Det måste finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller?
Tack för klippning.
Mm. Och här kommer då även Linus Elsinen är bög.
Linus Elsinen är bög. Han knullar killar i röven. Han suger kuka, slickar pung och knullar killar i röven.
Bara för att.
Jag vet inte.
Men tack för klippning, bögödel.
Det kanske bara finns en sak kvar att säga.
Ja.
Rabba
tipptopp.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren?
Ja, det blir lite gött.
Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.